Det här är sista predikan i den här predikoserien som vi har haft i ett år nu, som har handlat och baserat sig på Efesierbrevet. Och jag har nog haft, ja, för min del i alla fall, den kortaste predikotexten någonsin. Den är hämtad från Efesierbrevet 6:24. Det står det så här: nåd och odödlighet åt alla som älskar vår Herre Jesus Kristus. Nåd och odödlighet åt alla som älskar vår Herre Jesus Kristus. Temat för dagens predikan är Guds nåd. Och i förberedelserna inför den här predikan så roar jag mig att slå upp ordet gratia på Wikipedia. Gratia som betyder och är det latinska ordet för nåd. Och då fick jag se att det stod så här: gratia innebär att någon gratis uppfyller en skyldighet utan att vara juridiskt skyldig att göra så. Det låter lite avancerat, men det är alltså något som görs av en person av fri vilja, trots att det inte finns något som säger att personen i fråga måste göra så. Och jag tycker att det är en ganska bra beskrivning på Guds nåd. Jag ska börja för ovanligt skull att gå ner i mittgången här lite. Så ska jag göra så här. Jag lägger den här. Varsågod. Den som vill ta den får den. Ingen som vågar. Ungdomar brukar ju vara modiga. Ingen som vill ha den. Typiskt svenskt. Vem är minst svensk här? Simon, ja, jag visste väl det. Varsågod, du får den. Tack Simon. Du räddar hela min predikan. Det här var en liten bild på vad Guds nåd är. Hundralappen, den gavs frivilligt från min sida utan att Simon hade förtjänat den. Men vi kunde ju också varit så här: ingen kom fram och tog den. Då hade jag ju fått ha tillbaka den. Men den hade fortfarande funnits kvar där som ett erbjudande. För Gud, han tvingar inte nåden på någon bara för att framstå som en godare Gud. Och nåden, det är ett erbjudande till alla. Jag gav samma erbjudande till er alla. Men jag vill samtidigt poängtera att det här är bara en bild för nåden. Nåden kan inte mätas i pengar eller saker. Även om någon skulle stå och tillverka pengar i all evigheters evighet, så skulle det fortfarande inte nå fram till nådens värde. Och för det andra så är nåden oförändrad oavsett hur många som delar på den eller tar del av den. Och för det tredje så är nåden ingen rättighet. Den ges för att Gud vill. Och Paulus, han beskriver det så här: han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. Men samtidigt kan det ju vara så att det är lätt att ta nåden för givet. Det här med nåden, det kan liknas med fred för oss som varit kristna ett tag. I Sverige så har vi haft fred i över 200 år. Så det finns ju egentligen ingen som kan få oss att förstå vad det innebär att vara i krig. Och därmed kan det också vara svårt att inse hur bra vi faktiskt har det. Och på samma sätt så kan det vara lätt att glömma bort hur värdefull nåden faktiskt är och hur bra vi har det som växer upp som kristna i Sverige. Det kan vara så att nåden ligger där och skvalpar i bakgrunden. Och det kan vara svårt att se vilka konsekvenser Guds nåd har för vårt vardagsliv. Och med den bakgrunden så ska jag göra ett litet försök att beskriva nådens betydelse. Och det kan göras på flera sätt. Ett sätt är att måla upp världen där nåden inte finns. Det skulle bli en ganska mörk värld. Ett annat sätt är att måla upp en bild av Gud i GT och jämföra den med Jesus i Nya testamentet, där man ställer Guds vrede i motsats till Guds nåd. Så på så sätt så kan man dela upp vreden och nåden genom att hävda att Gud är vred i Gamla testamentet men full av nåd i det nya. Men faktum är att både Guds vrede och Guds nåd har sin källa i Guds helighet. Det vill säga heligheten innefattar både nåd och vrede. Och Gud, han beskrivs som både helig både i Gamla testamentet och i det nya. I psalm 30 och vers 6 så står det: hans vrede varar ett ögonblick, hans nåd hela livet. Ett ögonblick är ganska kort tid jämfört med hela livet. Och i det fjärde budet av de bud som Gud gav till Mose på berget Sinai så står det: du ska inte göra dig någon bildstod eller avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem, för jag, Herren din Gud, är en nitisk Gud. Jag låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen till tredje och fjärde led när man hatar mig, men visar nåd mot tusentals när man älskar mig och håller mina bud. Tusentals kan antingen tolkas som människor eller som generationer. Oavsett tolkning så blir skillnaden mellan Guds vrede och Guds nåd ganska stor. Och för mig personligen blev nådens betydelse ännu tydligare när jag insåg att nåden har sitt ursprung i Guds helighet. Det innebär ju att nåden inte är något godtyckligt, eftersom Guds helighet präglas av fullkomlig rättvisa. För att uttrycka det annorlunda kan man säga att nåden ligger i kristendomens DNA. DNA är den information som varje levande organism har som bestämmer dess individens egenskaper och dess utseende. Och precis som DNA definierar och formar individen, definierar och formar nåden kristendomen. Och i det här sammanhanget kan det vara bra att påminna oss om vad nåd är. Jag tar definitionen från Wikipedia. Nåden innebär att någon gratis uppfyller en skyldighet utan att vara juridiskt skyldig att göra så. Och jag ska återkomma strax vad det innebär rent konkret i kristendomen. Men nåden är också dyrbar, eftersom den är nyckeln till att vi får uppleva Gud själv. Precis som en nyckel är orsaken till att man kan få en låst dörr att öppna sig och se vad som finns på insidan. Utan nåd, ingen frälsning. Och utan nåd så kan vi inte få uppleva Guds kärlek. Och då kanske vi också förstår varför det står som det står i Klagovisorna 3:22. Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss, att det inte är slut med hans barmhärtighet. Så värdefull är Guds nåd. utifrån ett kristet perspektiv innefattas allt vi behöver i ordet nåd. Och rent konkret förekommer samma konstaterande när Paulus berättar om sina uppenbarelser i paradiset, vilket han gör i andra Korinthierbrevet. Då beskriver han också att han har fått en törntagg i kroppen, en bild på något, att något var väldigt, väldigt besvärande. När Paulus ber till Gud att Gud ska ta bort besvären får han till svar: min nåd är allt du behöver. Varför är det så? Jag ska försöka att ge några svar på hur det kan komma sig att Gud svarar så. För det första så tror jag att det beror på att nåden ger oss möjlighet att bli förlåtna av Gud för våra synder. När vi omvänder oss och ber Gud om förlåtelse blir vi förlåtna. Och att be om förlåtelse är första steget till omvändelse, eftersom utifrån Guds perspektiv så har alla syndat och saknar härligheten från Gud. Men samtidigt i första Johannes brev 1:9 så står det: om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. För andra så tror jag att det beror på att nåden ger oss möjlighet att få en upprättad relation med Gud. I Galaterbrevet så står det: men när tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar: Abba, far. Alltså är du inte längre slav utan son. Och är du son är du också arvinge insatt av Gud. Jesus är nåden förkroppsligad. Det visar han genom sitt liv och det visar han genom att helt utan annan anledning än kärlek till människan dö på ett kors. Som Paulus skriver: knappast vill någon dö ens för en rättfärdig. Jo, kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Konsekvensen av Jesu död på korset är att vi får en förälder-barn-relation med Gud. Där vi får en relation med en förälder som både vill vårt bästa och vet vårt bästa. För det tredje, nåden ger oss möjlighet att få lära känna Gud. Och att han vill och vet vårt bästa får vi möjlighet att erfara när vi lär känna honom. Och oavsett om man har känt Gud i 1 år eller 91 år upptäcker man ständigt nya saker och egenskaper hos Gud. Jag skulle gärna vilja utmana er, fråga varandra efter fikat här. Och så försöker ni undersöka om det är någon som har lärt känna Gud helt och hållet. Och om det är någon som hittar en annan person som ärligt svarar ja, så kan jag bjuda på fika. På den här punkten, liksom många andra punkter, skiljer sig kristendomen från andra religioner. Förgrundspersonerna i de andra religionerna sa: kom ihåg min lära. Men Jesus han sa: kom ihåg mig. Ibland är det rätt svårt att tänka att samma Gud som är universums skapare och herre också säger till oss: jag omsluter dig på alla sidor och jag håller dig i din hand. Han går med oss. Och det här har faktiskt uppfattats, har jag hört personligen, som en oförklarlig motsägelse och kanske, som jag uppfattat, är huvudanledningen till att en del vetenskapsmän har svårt att tro på Gud. Hur kan en stor Gud som de har sett, de har forskat universum, ser hur stort det är, komma och vilja umgås med lilla människan? Men vi som har lärt känna Gud har möjlighet att berätta för dem att vi har erfarenhet att den motsägelsen är sann. För det fjärde, nåden ger oss möjlighet att bli räddade till ett evigt liv. I Romarbrevet står det: för att om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då ska du bli frälst. Detta är ett löfte från Gud. Det räcker med att bekänna Jesus som sin Herre och tro att Gud har uppväckt honom från de döda. Egentligen rent logiskt, om man ser vem Gud är, så skulle det krävas mycket mer för att få umgås med Gud. Men vi är frälsta av nåd, inte av gärningar. Och för, jag ska bara säga som en liten passus kanske, för en del kan frågan om evigt liv väcka mycket negativa känslor. Kanske mer negativa känslor än positiva. Och kanske på grund av att det liv som de lever är ganska hårt och inte blivit som de hoppats. Då kan tanken på evigt liv göra dem ännu tröttare och ännu mer nedslagna. För även om vi som kristna har fått en föraning om att livet i himlen kommer att vara helt annorlunda, kan detta faktum vara svårt att ta in om livet är tufft. För det femte, nåden ger oss möjlighet att komma in i hans vila. Och jag har skrivit också, bli fria från prestationsångest. Det finns många bibelord om vila. Jesus, han säger: kom till mig alla ni som arbetar och tyngda av bördor, så ska jag skänka er vila. Och i brevbrevet så står det: den som går in i hans vila får vila från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. Vila är viktigt i Bibeln. Men i ett samhälle där ens värde till stor del baseras på ens prestationer, så kan de här bibelorden vara ganska svåra att tillämpa. Lägg där till alla behov som vi ser runt omkring oss och som finns i samhället, så kanske det här nästan kan kännas ouppnåeligt. Men då måste vi nog ändå försöka komma ihåg att även om Jesus gjorde många friska och ställde mycket till rätta, så tog han inte bort alla sjukdomar och han räddade inte alla från att dö. Då behöver inte heller du ha den ambitionen. Gå inte in i en uppgift så djup att du vinner hela världen men förlorar din själ. Visa dig själv nåd, för nåd leder till vila. Och kom ihåg att nåden innebär inte att du måste. Det innebär att du får. Och sista punkten, för det sjätte. Nåden ger oss möjlighet att slippa vara rädda. Det finns mycket om vår omvärld som skapar oro och rädsla. Krig, skjutningar i hemmen, psykisk ohälsa, miljöutmaningar, förlorad framtidstro. Jag tror vi kan hålla på hela förmiddagen och räkna upp hur vår värld ser ut. Men Jesus, han säger: låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. Gud möter vår oro på olika sätt. En sak som har varit till stor hjälp för mig på det här området är att titta på videos på YouTube där man börjar med att visa Vintergatan där vi, vår planet finns, och sen så zoomar man ut och liksom man får följa på, hålla på ganska länge, och får man hänga med, det här är ju en modell, hänga med så långt som forskarna kunnat hitta i sina avancerade teleskop. Och jag hade som sagt var tänkt att visa en sån här video här idag, men då hade nog risken varit att fler somnade nödvändigt, så jag gav upp den idén. De fick hålla på ganska länge och zooma ut. Men i en video där pratas det om, då har man kommit miljarder ljusår bort från jorden, och ändå har man kunnat konstatera att det här är inte slutet på universum. Och på det avståndet får man se tusentals små prickar. Och så får man veta att varje sån här liten prick är som en egen galax där det finns miljontals stjärnor. Och allt detta är Gud utanför och ovanför. Och han står och tittar ner på sin skapelse. För mig är det ganska trostärkande att titta på såna här videos, eftersom det alltid pratats om att väldigt många parametrar, olika saker, måste vara exakt rätt i exakt rätt läge vid en viss tidpunkt, bara för att ett sånt här solsystem ska kunna bildas. Och då brukar jag tänka att om Gud är mäktig nog att skapa allt det här, då har han nog full koll på det läget på våran lilla jord. Apropå krig och andra oroligheter i världen så pratar Jesus i Lukas 21 om krigsläget mot slut, vad man tolkar som är ändå mot slutet av vår livstid här. Han säger att krigsläget kommer att förvärras, men det kommer ändå inte att vara slutet. Det kommer bli värre än så. Det är inte liksom krigen som verkar vara det värsta. Men när det är som värst, så säger han, men när det här börjar hända, så räta på er, lyft era huvuden, för då närmar sig er befrielse. Och det, då tänker jag att med tanke på det är Paulus hälsningsfras ganska passande. Nåd och odödlighet åt alla som älskar vår Herre Jesus Kristus. Amen. Tack far för att vi har fått komma nära dig, att du omsluter oss. Du, kungars kung, herrars herre, jordarnas och universums skapare. Tack för att vi får vila i din famn, och tack för att vi får komma till dig av nåd och endast nåd. Tackar dig för det i Jesu namn. Amen.